Kör. Det här är Lilla Drevet, en street smart podcast för Aftonbladet Kultur. K. Svensson talar och med mig idag har jag ordinarie medlem Liv Strömqvist.
Tjena, tjena.
Hej. Och lyssnarfavoriten Moa Lundqvist.
Hej.
Hej. Du vickar för Ola som är med sin yogagrupp på spa pilgrimsvandring. Peeling, bikram och så lite tango. Kul att ha dig här,
Moa. Kul att vara här.
Det här är ju någon slags satir-nyhetsaktualitetspodd.
Mm.
Så jag tänkte vi kör väl igång med veckans viktigaste nyhet.
Det är bra.
Att Anton Ewald åkte dit för kokain och marijuana.
Ja, herregud. Tråkigt.
Första gången han testade blev det knarkrassiga. Det är väldigt...
De gick in på hans...
Hans studio, som jag förstod det.
Okej. Okay.
Det är väldigt otur. En gång av en som Anton drar ladd så råkar han ut för en knarkrassiga. Maximal otur... Samma otur som drabbar Per Garton en gång om året. När han för ovanlighetens skull är ute och fyllerkör med sin bil.
Det är så himla otajmat.
Ja, det är tråkigt att det är just då man kör ihjäl grannens barn. Det här
man
är ju någon slags... Nej, det är inte. Bara sin... Inte ens sin karriär. Men
nej.
Kanske lite sin trovärdighet som nykterist.
Flera har han kört sönder.
Tur att det går att eftersläcka. Men det här är ju något slags mönster som Anton visar upp när man åker dit för droginnehav. Alltså att egentligen har det inte hänt, det hände en gång, men det är så ovanligt att egentligen händer inte. Men eftersom det ändå kunde hända, råkade hända, så ber man så hemskt mycket om ursäkt. Och jag kommer att tänka på den gamla häcklöparen Sven Nylander.
Just det.
Föreläsaren och inspiratören Sven Nylander som åkte fast för att ha tagit kokain 2006.
Just det, han var den minst kända i trion som åkte fast. Alla var
ja,
så det var ju Patrik Sjöberg. Det var...
Folk förväntade sig inget annat om Patrik Sjöberg, så han gick ju ganska fri där.
Men så var det så här.
Och så var det någon till. Ja. Jag tror han var kanske näst kändast.
Okay.
Näst minst känd i den trojkan av farbröder som tog kokain en natt i Göteborg.
Blonda farbröder.
Ja, det var ingen sån polisbrutalitet man kan skylla på den strukturella rasismen.
Blev de slagen också? Blev de misshandlade?
Ja, alltså, det är det som är grejen. Jag tänkte spela upp från hans sommarprat hur det inleds. En bit ur inledningen. Där man får veta om hur själva gripandet gick till.
En polis på varje sida som nu låser mina armar ett järngrepp rakt ut åt varsin sida. En annan polis tar spjärn framför mig och trycker nu allt han orkar rakt in i magen. Där framme sitter en polis och pratar med vad jag antar är en sambandscentral. Och så säger han, vi är på väg in med en till.
Bra låtval. Jag rycktes med jättemycket.
Dramatiskt.
Ja, väldigt
eller
dramatiskt.
Vad är det? Firestarter?
Jag borde lyssnat vidare.
Ja.
Det kan det ha varit, ja. Men den tonsatte ju perfekt det här sommarpratet som man tänker, det här kommer väl handla om polisbrutalitet.
Mm.
En 50-årig inspirationsföreläsare, entreprenör som tagit lite kokain får den här behandlingen.
Jag står nu naken i ett litet klaustrofobiskt rum. Medan en polis med latexhandskar...
Vilken cliffhanger, du stannade där.
Ja, men jag stannade där, för att det blev inte mer spännande. Det blev inte mer grafiskt när han berättade. Men jag tänkte att sommarpratet kanske skulle handla om den här ruffa behandlingen. Att polisen behandlade Nylander som om de borde bestämt ett stoppord innan. Att det var det som skulle avhandlas. Så var det inte.
Som Mr. Grey.
Precis.
Skulle ha gripit honom.
Så kanske det varit idag, när det är lite mer... Men det finns ju ett stoppord alltid i de här frågorna, och det är ju en riktigt djup och innerlig ursäkt.
Ja.
Om någon åker fast för kokain och erkänner det helt uppenbara, så krävs en ordentlig ursäkt.
Förlåt för att jag hade så kul.
Ursäkta för ett lite långt klipp som kommer här så här tidigt i programmet. Tog bort så mycket jag kunde. Men jag tänker ändå vi kan lyssna på en liten bit av hur Sven Melander ber om ursäkt.
Nylander,
ja.
Vad sa jag? Sven Melander. Ta inte
han
in
har
Sven Melander.
Be om ursäkt för. Förutom det här programmet han gjorde när folk skulle gissa varandras yrken. Men här är det Sven Nylander som ber om ursäkt för att han som vuxen människa tagit kokain på krogen.
Jag kan inte se på henne. Jag tvekar. Och så till slut så brister allt.
Det är hans fru alltså.
Förlamningen släpper och smärtan tar nu över. Jag kämpar med att hålla tillbaka tårarna. Det gör så fruktansvärt ont. När jag nu säger att jag ljugit för henne och mina barn. Och jag känner hur jag krymper ihop och blir liten. Så fruktansvärt jävla liten. Mitt i allt, säger Ulrika. Du måste gå ut med det här. Du måste berätta som det är.
Det måste han, ja. Eftersom det är en sån här katolsk bikt som krävs, liksom.
Men jag tycker också det är så här... är det det här, sorry is the hardest word? För det är så här, liksom att... att det är så svårt att bara säga så här, förlåt.
Förlåt, alltså,
om
det
nu är att han ljugit.
Ja.
Det är som att han känner så mycket smärta. Är det för att han måste säga förlåt?
Ja, men jag tror att det krävs den här typen av liksom, nästan rituella reningsbad. Där man liksom... förminska sig själv. Alltså att hela hans fysiska kropp är om ursäkt. Han vrider sig i plågor. Mm. Alltså
annars det... godtar ingen den ursäkten. Om det inte att man har legat i fosterställning i badkaret och
man
gråtit.
Man måste visa sin ånger på alla tänkbara sätt. Alltså även med de ofrivilliga reflexerna som kroppen.
Han har gått en sån vandring ner för en gata och piskat sig själv.
Ja, men precis.
Ett stort,
det är den stylen.
Släpat ett stort, vadå? Släpat en stor...
vad är det de släpar?
De brukar släpa ett kors, men jag tänkte skulle kunna släpa något som var en symbol för svensk drogpolitik.
Släpa Beatrice Ask i en liten vagn efter sig.
Bära Beatrice Ask så här på något så här väldigt obekvämt sätt. Så på en, med en arm rakt ut. Hålla henne i hand.
Hon sitter och dinglar med benen.
Men för att det ska bli jobbigt så är det liksom att man håller handen rakt ut med hennes lilla skärt i handflatan. Och sen gå superlångt.
Medan och den liksom mjölksyran i armen.
Den mjölksyran, medan hon sitter där och dinglar benen och visslar och tar en cig. Har det så jävla härligt.
Och bara för att liksom lite ställa det här i perspektiv. Hur mycket kokain tog egentligen Sven Nylander under sin aktiva karriär som kokainist? För att då få den här behandlingen björn på vitt rysk cirkus. Och sen ligga och skaka av skam i sin frus armar. Hur mycket kokain var det han bad om ursäkt för?
Det var inte varje vecka. Eller varje månad. Eller under vissa perioder ens varje år.
Alltså det, jag tycker det kanske inte behövdes det extra laget. Men att det är ändå ganska lite kokain han ber så mycket om ursäkt för.
Och med att han har tagit kokain någon gång om året sen, eller? Inte ens varje år?
Inte ens varje år, nej. Kanske en gång vartannat år. Ja. Kanske, ibland kanske det gått 5 år mellan gångerna.
Okay.
Ändå vrider sig kroppen av smärta. Men det är något tröttsamt för de här liksom, monumentala ursäkterna, att det aldrig är någon som kan stå för någonting. Hade det inte varit... liksom upp, oavsett om man är drogromantiker eller inte, men hade det inte varit uppfriskande av Anton Edvald om han sa, ja, jag tog lite kokain och jag rökte lite gräs, det står jag för, det är den jag är, eller den jag var igår när jag var sugen på det.
Ja, han är ju ändå artist, då tänker jag att det borde ju finnas
exakt
lite utrymme för att festa.
Ja, det skulle vara så skönt för att Sven Nylander sa sanningen, som är så här, jag vågar inte säga nej till Patrik Sjöberg för att han är så jävla mycket coolare än mig. Och Patrik sa så här, vi går in på toaletten och tar en lina. Och då var jag för...
Då var jag vill 5 år gammal.
Ja, men jag vill inte känna mig töntig för att jag tycker att Patrik är så himla, himla tuff. Jag älskar Patrik Sjöberg och vill vara honom.
Ja, okej. Okay. Ja, men det hade ju varit ärligt i alla fall. Det hade ju inte hjälpt droganvändarnas sak. För jag fick en sån känsla att tänk om Anton Edvald hade gjort liksom som bögarna gjorde 1979 när alla liksom sjukanmälde sig för att då häva sjukdomsklassifieringen av homosexualitet. Att Anton Edvald kanske skulle ha ställt sig upp och liksom hetsat alla droganvändare i Sverige och gå och polisanmäla sig och liksom klogga igen rättssystemet för att han står så jävla mycket för den här saken. Mm. Alltså nu tar alla hundratals människor i Sverige som använder narkotikaklassade preparat och går. Han hade ju kunnat bli en modern hjälte.
Det blir lite tårögd när du pratar
där. Han kunde ju varit en sån man pratar om i framtiden. Som de hjältarna som sjukanmälde sig inom gayvärlden.
Ja, kanske.
Kanske, vi kanske får se.
Vi får se.
Ja. Om han gör det får vi se.
Men han missar chansen.
Ja, just
det. Sådana jävla sossartister i det förbannade sosselandet.
Trevligt det här tv-programmet Pornoviks är.
Jag har inte sett
det. Jag har inte heller sett det.
Nej.
Kan du berätta snabbt vad det är?
Jag kan berätta lite snabbt. Det är liksom ett helt vanligt... Det är liksom som alla tv-program är, kan man säga. Nämligen att det är en trevlig reality. Mm. Familjen Parnevik är det i detta fallet, som är då ett jättekänt golfproffs och hans fru och deras fyra barn. Och då får olika svenska kändisar i stil med Lars Ohly, Agneta Sjödin, Rebecca Stella, Samir. Den typen av människor kommer dit och liksom äter middag.
Aha, men det är inte vad som brukar hända hemma hos Parneviks.
Nej, nej, utan liksom, men det är så här...
Det är inte keeping up with the Parnevik.
De har inte bara riggat upp en webbkamera och filmat.
Nej, fast det hade man nästan lika kunnat göra, men det är liksom ett sånt, det är som mida på gröt. Det är så här, kändisar har svintrevligt. Olika kändisar är typ så här lite vinfulla, varvar då mellan att öva putt där med Jesper Parnevik, hacka lök, mans charmiga fru Mia, och då liksom öppna upp naturligtvis, vädra ut något gammalt
inför
trauma.
Jesper Parnevik.
Just det. Ja. Tala ut med Jesper Parnevik om då ett olagt sår, en dålig fadersrelation, ett självmordsbesök, en hysterektomi, en infekterad vårdnadstvist. Den här typen av smärtpunkter ur ens förflutna. Och jag tycker inte att det är något fel alls på det här programmet. Det är bra, trevligt. Yeah. Jag ville bara uttrycka kritik mot en enda sak, nämligen bokningen av gästen Per Holknekt.
Det här känns inte unikt för just det här programmet.
Nej, exakt. Jag utgår från att ni känner till Per Holknekt. Ja. Han är ju då han har en fruktansvärt välkänd livshistoria.
Ja.
Som är så här: han var skateboardproffs, mångmiljonär, blev missbrukare, förlorade allt, blev hemlös, gick in i Big Brother-huset, kom tvåa, gifte sig med Victoria Tolstoy, startade företaget Odd Molly, som gör oerhört fula koftor, blev mångmiljonär igen för att torgföra de här exempellöst fula koftorna.
Oj.
Skilde sig från Victoria Tolstoy, gifte sig med Lena PH, fick ett återfall med spriten, var otrogen mot Lena, blev sen nykter igen, blev mångmiljonär igen.
Ja.
Det är en berg- och dalbana.
Han kan återskapa sig själv.
Precis. Men det här känner vi alla till. Och vi vet ju detta för att delar av det här har tv-sänds, det har pratats om det i väldigt, väldigt många artiklar.
Ibland av Holknekt själv.
Ja, han har hållit ett sommarprat när han berättat allt det här. Och förra året så gav han ut en väldigt tjock bok, en riktig tegelsten.
Vad handlar
där
den om?
Den han tröskar allt det här en gång till. Boken heter Per Holknekt 1960 till 2014.
Och en samlingsbok.
En samlingsbok.
Första.
Det är den första. Faktum är att han sa själv att han avslutade inte med en punkt, utan han avslutade med ett komma efter 2014. Därför att det kommer ju att komma mer sånt. Snart får han inte återfall.
Vad som krävs.
Och så blir han miljonär igen.
En ny halvkänd svensk sångerska. Vem det kan vara. Lisa Nilsson. Otrogen mot Lisa Nilsson. Nytt missbruk. Nytt superfullt klädföretag.
Rör han Lisa Ekdahl så får han fan en snyting rakt på näsan. För han ska inte... Något kan väl få vara heligt i det här
landet.
Han har
redan gjort det kring det.
Fy fan.
Ska smutsa ner varandra.
Gris, räcker det inte att Salvador Po var där?
Hur som helst. Men Per Holknekt väljer alltså i senaste avsnittet av reality-serien Parneviks att åter en gång gå till torgs med den här gamla berättelsen. Han är fast besluten att fortsätta sitt liv som handelsresande vid den gripande skildringen av sin egen livsresa. Sagt och gjort, under en väldigt känslig stund tillsammans med just Jesper Parnevik, kommer Per Holknekt, like you do, när du pratar med Jesper Parnevik, osökt in på dina egna djupaste hål, sår. Parnevik har då precis gjort spaningen att negativa upplevelser också kan göra en starkare.
Wow.
Men, säger Jesper Parnevik, det kan ju också gå helt fel. Det kan leda till droger, misär och missbruk.
Mm.
Och det är då Per Holknekt ser chansen, griper in i samtalet, ser en lucka för att återigen ge plats åt sin gamla hemlöshetsanekdot i rutan.
Det kan också gå helt fel. Det kan ju leda till droger, misär och...
Ja, jag kan ju berätta av egen erfarenhet. Det är bara 14 år sedan jag bodde utomhus som hemlös.
På ett sätt är det rätt smart att vara med just i Parneviks. För där finns det någon trovärdighet att Jesper Parnevik kanske inte känner till den här historien.
Nej,
för
nej.
Han har ändå bott i... Alltså alla människor i hela Sverige vet ju den här historien.
Mm.
Men han har ju bott overseas. Så han kanske är den enda svensken på planeten Tellus som då inte hört Per Holknekt berätta om när han förlorade precis allt på grund av missbruk, pengarna på kontot, hus och hem, bil och båt, pensionsförsäkringar, kompisar, relationer, rätten till sitt barn, tro och hopp om egen framtid.
Mm. Jag förlorade precis allt på grund av missbruk.
Jaha. Men vad, alltså, när du säger allt,
allt inbegriper då, ska vi sammanfatta det som, ja, framförallt då pengarna på kontot, hus och hem, bil och båt, pensionsförsäkringar, kompisar, relationer, rätten till sitt barn, tro och hopp om egen framtid.
Wow.
Jag är glad att du behöll det där lilla mjau.
Det är så kul att psyksnacka med Jesper Panik. Man säger så här, jag var hemlös. Och han bara, ja. Wow.
Okay.
Wow. Wow. Han är en riktigt sån inkännande samtalspartner.
Ja.
Ja.
Säger du det? Mer sallad.
Men jag tycker också att han är rätt bra, Jesper Panevik, här, för att han ställer en på riktigt relevant fråga till Per Holknekt, nämligen frågan, var du riktigt hemlös? För jag kan ju känna att det är klart att Per Holknekt liksom kan ha bott på gatan en period, men liksom att vara hemlös på det sättet, alltså, jag menar inte alls att, jag vill inte vara den som sitter här och liksom anklagar hemlösa för att inte vara real.
Nej.
Men jag tänker på, till exempel, jag har en kompis som jobbar inom vården. Och hon berättade till exempel om en gång när de fick in en hemlös som liksom hade levt utomhus så länge så att kläderna hade liksom så här växt fast i huden. Och blivit så här ett med huden. Hela huden, över hela kroppen, hade blivit som bark. Alltså ett tjockt pansar med bark. Så de var då tvungna att ha honom då i ett bad i 10 dagar. Liksom, för att
lösa textilfibrerna.
Upp textilfibrerna från huden. Han hade liksom transformerats till någon form av ent, liksom, för att han hade bott så himla länge. Det är fruktansvärt. Jag menar bara liksom att det är inte riktigt den typen av hemlös som 4 veckor efter att han har blivit nykter går in i Big Brother-huset och blir ihop med Victoria Tolstoy.
Nej, nej. Det är mer, jag kommer ihåg när jag läste filosofi A, då hade vi också en hemlös i klassen som var hemlös. Frivilligt hemlös.
Jaha,
bodde i ett tält i en park för att inte ta CSN-lån. Och det kändes ju inte, mina sympatier för han växte inte dramatiskt efter att han berättade det. Men det finns kanske en mellanposition här.
Det finns en mellanposition här. Och jag tvivlar inte på att, liksom, just, liksom att Per Holknekt har varit så jobbig så att ingen har liksom orkat så här riktigt. Men jag tycker liksom bara det är bra att Jesper Panvik i alla fall försöker liksom lyfta locket. Bara ta upp tanken lite att det kanske, när vi pratar om hemlöshet, så finns det också liksom olika nivåer av hemlöshet.
Ja, men alltså, var det riktigt hemlöshet? För min värld är ju hemlöshet. Alltså, det finns ju olika, vadå?
Ja, det beror på vad man kan. Ja, absolut. När man lever i en situation där man säljer en tidning som heter Situation Stockholm, om du känner till den.
Nej.
Det är de hemlösa tidningen, det är den inkomst man har. Man säljer den på gator och torg. Och sen så, jag bodde i skogen.
Är det sant?
Ja, ja.
Ja, okej.
Okay. Han liksom håller fast lite grann där vid den här storyn att han var extremt hemlös. Han bodde i skogen.
Som ett djur.
Som ett djur, exakt. Så han fick verkligen börja om från början igen.
Och jag fick verkligen börja om från början med 2 tomburkar och 4 spänn. Sen så fick jag ju nöta på rätt hårt. Och det drog ju inte mer än 7 år senare så har jag ett börsnoterat bolag. Värderat över 1 miljard.
Jag bara menar liksom att så här, den här historien. Det är också lite grann det här att jag vet att han är registrerad på talarforum liksom, och att det här är ju en bra föreläsning som börjar så här. Jag hade 2 kronor, 4 kronor och 2 tomburkar. Burkar. Ja. Alltså 5 kronor. Eller 5 kronor.
Det beror på om de hade hunnit, om det var förr så var det bara 50 öre i pant. Okay.
Det är så att han hade 5 kronor. Nej, 6.
De investerade han klokt då i en skoborste. Och sen satt han sig...
Eller kanske ett garnnystan. Och där och då började sticka de här koftorna. Så dem. Sen blev Odd Molly.
Tobbar från skogen och sitter fast.
Man får ju de gamla Don Rossa-serien om Fabio Joakims liksom, ungdomsår. När han var i Klondike. Liksom, de kom ju till en.
Exakt. Han började sy en liten kofta. För det var det enda han hade råd med. Sålde den och fick mer pengar. Sen kom på den här grejen. Varför inte sy på applikationer? Tokiga applikationer. Och sälja detta till 1 miljard bohemska tjejmammor.
Ja.
Jag får känslan av att han hade ändå ett liksom, hans bror ägde det här skateboardföretaget Svea. Då får känslan av att hans bror äger skateboardföretaget Svea som är en miljard jävla rulling. Det är liksom inte kanske lika, jag bara tänker på den här trädmänniskan ja, liksom, ja. Och han. Liksom det är en bra historia, men han också kan du bara ringa kanske till någon. Exakt. Som köpte, som han hade köpt sin bil och sin båt av, eller han hade kanske ett nätverk eller kulturell.
Jag håller med. Men för det finns ju ett problem med den här typen av historier, som du kanske hade tänkt komma in på. Det är ju att det sätter de som inte lyckas ta sig ur liksom sin hemlöshet eller sitt missbruk liksom, i sämre ljus. Alltså det påminner om husblatt-debatten liksom. Om det verkligen är bra att alltid pumpa ut de här historierna om att man klarade sig så himla bra som liksom en minoritetsgrupp, att det liksom var inga problem att ta sig fram. Vem syftar man egentligen liksom tjäna på att sprida den typen av historier?
Ja, precis. Så man skulle kunna tänka
förutom sig sitt eget då, som är det uppenbara.
Ja, men precis. För istället för att säga så här, Per Holknekt var en jätteduktig entreprenör, ja. Så kan man säga så här, Per Holknekt är liksom bara en ovanligt dålig entreprenör som har ett framgångsrikt företag och sen bara ballar ur så här.
Ja.
Han har en jätteprivilegierad position som han ständigt missköter. Skulle men, också kunna vara en tolkning av hans livshistoria.
Ja, men tolkningen blir ju att han istället har en superkraft.
Exakt.
Som inget kan rå på.
Att han är ovanligt driven.
Ja.
Som kan omvandla två tomburkar till ett mångmiljonföretag.
Han kan göra guld av tomburkar.
Precis. Jag bara känner liksom att så här, jag för en gång skulle vilja höra liksom en kritisk intervju med Per Holknekt. Att han liksom inte bara puttade omkring olika sådana gulliga pratprogram vars enda syfte är då att han ska kunna så här, sälja in fler föreläsningar på talarforum.
Mm.
För egentligen så är det bara en sak som man egentligen liksom verkligen vill veta om Per Holknekt. Som jag tycker liksom står som en sån jävla elefant i rummet så fort han är med någonstans.
Mm-hmm.
Man bara är så här, varför kan inte någon ställa den frågan till honom? Nämligen, varför gör du så fruktansvärt fula koftor? Alltså jag skulle vilja se en sån SVTs bästa kritiska journalist göra en sån lång jävla liksom ställa mot väggen intervju. Det ska inte vara något jävla soffmys, utan då tycker jag att man ska ta in olika gamla koftor han har gjort, visa upp, och liksom, så ska han ställas till svars.
Men då kanske han kan använda så här, men jag var hemlös under den här perioden, jag var inte vid mina sinnesfulla bruk, jag var missbrukare.
Ja, men jag vill höra bara av skogen och kottar.
Den här tunikan, titta på den här tunikan.
Ser jag ut att må bra som har gjort den här?
Vad fan håller du på med? Men du säljer den fortfarande. Då kan man säga så här, då skulle man en kriskonalist som vet det. Den finns fortfarande i webbshoppen. Hur fan tror ni att det känns för oss medborgare? Vi går på ett möte med en SVT-chef som är en sån 42-årig gravid, invirad i en Odd Molly-kofta. Vi kan inte koncentrera oss. Vi mår så dåligt av att vara tvungna att se den sån här mysiga, bohemska, gravida tjejman och på vd-poster invirade i de här gräsliga plaggen. Det är det jag känner. Att ja. Jag vill veta om behållningen.
Förra veckan så röstade Göteborgs kommun nej till att införa sprutbytesprogram. Igen, Sveriges andra största stad tog ännu en gång tydligt avstånd från att försöka hjälpa till att stoppa smittospridningen av hepatit C och HIV bland missbrukare. Man satte ner foten ännu en gång. Nej!
Ja, det är verkligen kraftfullt.
Ja.
Får man bestämma det kommunalt? Liksom?
Det är det är bara 6 kommuner i Sverige som tillåter sprutbyten.
Ja.
Så de är ju en majoritet i Göteborg.
Ja. Det är i Göteborg är det väldigt vanligt att man röstar nej till sprutbyte. Det händer ungefär varje år.
Mm-hmm.
Att kanske Folkpartiet lägger fram ett förslag om att införa sprutbytesprogram. Alla röstar nej. Och det hände även då förra veckan. För att bli kommunpolitiker i Göteborg måste man ju 1. vara benägen att ta del av en mutskandal. 2. Uppskatta när en människa med ett svårt missbruk får HIV. Eller en obotlig leversjukdom.
Mm.
Båda eller en av dem. Varför har så många kommunpolitiker i Sverige död levervävnad som skärmsläckare på mobilen? Det är något som många grubblar över.
Ja, man måste...
Jag tycker du är lite... Är du pyttelite partisk nu, Moa?
Pyttelite kanske.
Men jag tycker ändå att det är den rimligare hållningen. Även om det lät magstarkt. Så får man nog tänka att det de håller på med är sjukare I alla fall konsekvensen av det.
Att ha en skrumplever som sitt happy place. Varför måste man... Varför måste kommunpolitiker ha det så ofta?
Ja.
Det socialdemokratiska kommunalrådet Marina Johansson i Göteborg förklarade för SVT varför de inte vill ha sprutbytesprogram. Hon sa, vi ska hjälpa människor ur missbruket och inte förse dem med redskap som faktiskt leder till döden. Det är ju ett väldigt klassiskt argument mot sprutbyte. Mm. Att det är själva kanylen eller då sprutan, eller vad det nu är, som leder till döden. Och om man inte ger en missbrukare den, så slutar den missbruka.
Och men det är väl det som är i sprutan? De ger väl dem inte heroin, eller gör
nej.
Det?
Nej, precis. Utan de ger ju bara rena redskap så att man inte behöver använda en gammal blodig kanyl, kanske.
Precis.
Men då är det många som har det argumentet att om man nu ger rena verktyg så kommer de ju använda dem och fortsätta missbruka.
Det blir inget sånt... Man får ingen sån tankeställare att jag kanske borde lägga av med det här nu när min nål är så skit.
Nej, men precis. Nej. Och Marina Johansson...
Det är så här, nu har jag nått botten, min nål är smutsig.
Ja. Om jag skulle haft en ren skulle jag fortsätta i all oändlighet.
Det är den magiska gränsen. Är nålen smutsigare än en själv? Så man känner att den smutsar ner, då slutar man. Men om man fortfarande känner att det är jag som skitar ner nålen, då fortsätter man gärna.
Men det här argumentet hörs ju väldigt, väldigt ofta från olika kommunpolitiker. Att man ska inte hjälpa folk att missbruka.
Nej.
Genom att ge ut rena verktyg. Och då måste ju också följden av att inte ge ut rena verktyg vara tanken att de slutar. Det är ju liksom en universal lösning då. Många kommunpolitiker i Göteborg tror att det funkar så. De tror också att om man trycker upp jättemycket sedlar så kan man ge det till fattiga. Och då blir alla på jorden rika.
Ja.
Och de förstår inte varför man inte implementerar de här universallösningarna. Och väldigt frustrerade över att det verkar vara så många som vill att missbrukare då ska få sina rena kanyler och knarka. Knarka. För det är ju så att Folkhälsoinstitutet, Världshälsoorganisationen, EUs smittskyddsmyndighet, bland andra alla de, helt överens om att sprutbytesprogram är superduperviktigt för att minska smittspridningen. Det finns nästan ingen som säger något annat. Av de som kan, obs.
Men det är bara vad forskningen säger. Sen,
sen finns ju magen också.
Sen finns ju magen och så här gammal moral som inte bygger på någonting. Ja, som man också måste ta hänsyn till.
Vi har två olika sidor. Vi har på ena sidan erfarenheter, statistik, vetenskap. Mm. Som tyder på att det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Mm. Sen på andra sidan så finns det kommunpolitikers egna uppfattningar. Kanske magkänsla, en slags moral. Om tankar om knark. Det är obehagligt med knark, dåligt med knark.
Sen har man ju också de liksom drabbades eget vittnesmål.
Ja.
Nu har jag inte hört det, men jag misstänker att de inte har något emot att få rena sprutor.
Nej, precis. Det är nog många som hade önskat att man kanske kunde ha fått en ren kanyl hellre än hepatit C. Om man hade fått valet. Men det är alltså kommunpolitikernas magkänsla som styr väldigt ofta. Mm. Det är liksom som att en debattartikel på Nyheter 24 vinner mot en 200 000 miljoner sidor lång forskningsrapport. I beslutsprocessen i de här frågorna. Mm. Om och om igen. Men på grund av det här så vill folkhälsominister Gabriel Wikström nu att det kommunala vetot ska tas bort gällande sprutbytesprogram. För att nu kan det ju vara så att landstingen vill införa sprutbytesprogram, men det röstas nej i kommunen och då går det inte. Så att den här debattartikeln på Nyheter 24 alltså om och om igen vinner över en jättelång forskningsrapport.
Just det. Men nu, det kanske stoppas nu då, vansinnet?
Ja, precis. De har inte lagt fram något lagförslag om det än, men Gabriel Wikström vill i alla fall det, för han har varit och hälsat på sprutbytesprogrammet på Sankt Görans i Stockholm och är mycket berörd nu. Kanske det.
För det här, det är ju liksom också fascism, det här liksom, att ha den synen på människor, att de kan dö av hepatit. Alltså, Drew Feiler borde stå och spela saxofon utanför deras kontor varje dag.
För att liksom, ja, kanske.
Ja,
det vet jag inte.
Han har inte alltid
en
tv-kamera i ansiktet.
Han har ont i läpparna nu. Han spelar så mycket.
Men om det nu kommer det en lite negativ, en litet varningens finger. För om det nu blir så att kommunalt veto i den här frågan försvinner, så kommer vi stå kvar här med fruktansvärt många kommunpolitiker som fortfarande inte tror att sprutbytesprogram fungerar. Eftersom att ingen vetenskap eller statistik eller erfarenheter biter på de här människorna, så kommer de fortsätta. Men de kommer inte längre ha något att säga till om.
Ja, just det.
Vi kommer ta bort deras redskap då, om kommunalt veto försvinner. Vi kommer ta bort deras redskap som är makt i frågan om missbrukares liv och hälsa. Men det kanske bara kommer vara att skrapa på ytan. För de här kommunpolitikerna har liksom problem som går ganska mycket djupare. Mer komplexa problem som gör att de hela tiden måste fortsätta argumentera utan att ha något i, att backa upp det med. De här kommunalråden, speciellt i Göteborg, lever ju i sin egen lilla värld. Ingenting biter på dem för att de är så långt ner i skiten. Många av dem skrev sin första motion om att förhindra sprutbytesprogram när de var 16 år gamla.
Ja, det är väldigt svårt att sluta då.
Hur ska man... Ja, men precis. Man kan säga till dem att sluta, men det hjälper inte. Vi kan ta ifrån dem deras utrymme att skriva en debattartikel i DN. Men kommer de sluta skriva debattartiklar
hemma?
Man kan ta en kille ur Rosengård, men man kan inte ta Rosengård ur en kille.
Som man brukar
som
säga.
Zlatan sa.
Exakt.
Vad ska hända med...
Man kan
med...
ta en sprututbytesmotion. Man kan ta en sprututbytesmotion från en kommunalpolitiker. Men den är liksom ändå ordet i själen av den politiken.
Ja, vad ska hända med... Jag tänker på kommunalrådet Dario Espiga i Göteborg. Som hela tiden vill argumentera för att sprutbytesprogram är dåliga. Eller åtminstone att vi inte vet om de är bra. Fastän vi vet det. Vad ska hända med honom? Hans familj kommer behöva liksom knyta fast honom i sängen när han har jättesvår abstinens. För att han ligger och liksom kallsvettas, skriker för att han vill så gärna skriva en artikel och styrka sina argument med bara sin magkänsla. Och på så vis också bidra till att en injektionsmissbrukare smittas med HIV. Han vill det så gärna. Hans familj kommer behöva liksom hålla fast honom. Han kommer knappt...
Liksom, det är så skönt att skriva den där motionen så att man tänker inte på de långsiktiga konsekvenserna. Nej. Okej, det kanske kommer leda till att massa missbruk får hepatit, men liksom den rushen jag får när jag skriver det.
Man minns det skönt, det var första gången man tog den.
Och varje gång måste man skriva längre också för att det är liksom det, man måste lite längre varje gång, en mening till. En vanlig syn i Göteborg kommer vara det moderata kommunalrådet Maria Rydén och det socialdemokratiska kommunalrådet Marina Johansson som sitter under Älvsborgsbron i regnet och delar på ett dokument om varför sprutbyten gör att mer knark hamnar på gatorna. Men sitta där och liksom, på natten kommer man se dem sitta och knappra på ett dokument.
Ja.
Och i trapphus i Majorna kommer man kunna se moderata kommunalrådet Hampus Magnusson sitta och skaka, försöka skriva en motion på en bit servett om att sprutbytesprogram leder till att alla accepterar knark. De kommer alieneras från samhället, de här kommunpolitikerna. Sitta och knappra, fortsätta skriva. Ingen vill ha era debattartiklar längre, kommer vi säga.
De kommer sitta utanför landstinget och tigga. Kan jag få ett mandat?
Ja, snälla.
Har du ett mandat
snälla,
så jag kan gå in och bara...
få lite makt i den här frågan igen. För jag klarar mig inte utan. Och kanske kommer de liksom bli så djupt sjuka. De blir sjukare och sjukare, kanske dör av det här. Men vad ska vi göra då?
De är hemma hos en älskad släkting, en mormor. Då stjäl de papper och penna. Till och med från sin gamla mormor.
Och tejpar in det i en tidning för att få det att se ut som att det har publicerats.
Lassar ut sidor från hennes liksom älskade familjealbum och håller på att slottra ner dem, hennes gamla foton, hennes gamla brev. Hon har spått.
Ja,
förstör dem.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
De ska kunna skriva motioner över hennes gamla kärleksbrev hon har sparat från sin första pojkvän. Den stämningen.
Så ja, kommer det kanske bli.
Så ger dem, det kan kännas jobbigt, men ger dem ingen makt för de köper bara motioner för pengarna.
Ja.
Papper och pennor.
Men då kommer vi få se på när de ligger och dör på gatorna eftersom att det också är deras egen linje. Att så får det väl bli då. Men varningens
finger.
Det
är alltid hårt att säga så. Det låter hårt. Själv och så vidare. Men här kanske det är berättigat.
Det finns inget annat sätt.
Ja, då lämnar Moa oss.
I vredesmod.
Ja, hon blev för arg. Men vi gör väl klart programmet, Liv, du och jag.
Hon var tvungen att gå på ett möte, kan
vi
säga.
Ja. Jag tänkte puffa lite för vår roast som vi ska ha av Emma Knyckare. Som kommer att lägga rum på Tangopalatset i Malmö den 20 maj. Det är mitt komikerkollektiv Under jord som anordnar en säsongsavslutning för vår stand-up-klubb. Biljetter finns på biletto.se/roast. Och idag var tanken att jag skulle avslöja den stora hemligheten att Moa skulle vara med.
Aha.
Och, men det gör jag ju nu ändå.
Ah.
Men det är någon sorts... vi släpper dem pö om pö för sämsta möjliga marknadsföringseffekt. de som ska med. Det blir liksom aldrig en stor nyhet, utan det blir utspritt.
Okay.
Jonathan Unge är klar. Snark, tänker tidningarna. Men jag kan också berätta att hiphopartisten Mr. Cool är bokad.
Jaha!
Ja, så det kommer också bjudas på hiphopkonsert.
Jaha!
Den kontroversiella rapparen. Följde du debatten om Emmaboda-festivalens bokning av
Jag har följt den lite grann.
Mr. Cool.
Inte svin noga, kan jag säga, men lite.
Jag blev lite liksom indragen. Han är ju Anton då, Mr. Cool aliaset till, är ju också stuppare som uppträder regelbundet på vår klubb, helt enkelt. Men många blev ju, ska man säga, liksom mer, man kan förstå den upprördheten, för att det är ju, hans texter bygger ju på provokation.
Mm.
Så de är ju provocerande. För provocerande, tyckte många.
Ja.
Och jag tänkte, alltså den diskussionen är kanske över, och framförallt nu på fredag när programmet kommer ut. Och han ställer ju själv in gigget, jag har inte frågat varför ens. Och det är ganska många som har gjort samma analys, att man hänger upp det på att det underliga att, att många av de som vill stoppa Mr. Cool är yngre än Mr. Cool själv.
Mm.
Alltså att äldre numera kan provocera yngre.
Okej.
Alltså att det är någon sorts intressant... Alltså att unga människor framstår som Sivert Öholm gjorde på 80-talet när han var rädd för hårdrock, till exempel. Och det är ju svårt att tänka sig en ung hårdrockare som bestämmer sig, som får veta att det kommer ett gäng 55-åriga gamla dödsmetallare till Swedish Rock och bestämmer sig för att inte åka på festivalen för gubbarna och så ondskefulla texter om Satan. Men jag tänker så här, det här är väl något man bara måste vänja sig vid. Att unga radikala kan vara de som driver en kampanj idag för att man ska märka vissa skivor med etiketter om att innehållet kan verka stötande.
Men är inte, alltså skillnaden är väl att så här, de unga som har blivit arga är feminister och de är kvinnor. Och de är så här unga kvinnor och de kanske engagerar i såna här kampanjer mot våldtäkter.
Ja, ja, ja.
Och just Emmaboda-festivalen är, förutom att vara kända för att de aldrig bokar några kvinnor, så är de också kända för att det är väldigt mycket våldtäkter, faktiskt just på den festivalen.
Ja.
Det var ju 3 våldtäkter där 2013, för att jag skrattade, men jag bara tycker det var någonting med Emmabodas varumärke, tycker jag, som
alltså
blev...
den är ju indie cute, men
är det det som är indie cute?
Alltså indie-genren är ju också extremt könscementerande. Alltså det finns ju ingen som har så tydligt kvinnor ideal som den genren liksom. Men ja, det är ju, jag tror att många av besökarna är mycket mer politiska än själva festivalen är.
Nej, festivalen verkar ju inte vara så jävla PK i alla fall.
Tror jag inte den är.
Nej,
jag tror inte det är heller en ambition hos dem egentligen, utan de vill stå utanför det där. Och sen kan man ifrågasätta om man kan stå utanför sådana saker. Men jag menar, det är ändå frågor som drivs nu som i alla fall på ytan liknar de frågor som kanske Hem och skola skötte för. Vad lyssnar våra ungdomar på idag? Alltså, jag förstår också att kritiken liksom är en annan, men utseendet, det ser ju ut på det sättet. Och att jag tänker att det är något att vänja sig vid, att alltså det kanske uppstått en ny, säg så här, starkare provokationsyta med den här starka radikala feminismen, att den går att provocera på ett annat sätt.
Ja, men för det jag tycker är lite konstigt med hela grejen, det är liksom att det du säger är att, alltså det känns ju som att han gör de där texterna för att provocera. Alltså skämtet, varför det är kul, är för att det går över alla gränser för vad som är okej att säga.
Ja.
Att det är så här enormt över gränsen, så här. Det är så här groteskerier. Det är så här, jag vill sticka upp en kniv i din fitta. Det är den, alltså att säga det, då tänker man ju så här, meningen med det är ju då att man vill ha det här liksom hjälp, skrattet, så här, och hjälp det här, vad har jag inte hört någon säga. Men varför blir man då arg för att någon blir provocerad? För det är väl en del av alltihopa.
Ja, alltså, precis.
För målet kan ju inte vara att Mr. Cool, att Mona Sahlin ska höra av sig till honom och vilja medverka i ens video, eller att han ska få uppträda på Victoriadagen eller att liksom han ska spela på prinsessan Leonors bröllop eller vad heter det, dop.
Tvärtom alltså, så måste ju ett av syftena vara det som vi talat om tidigare, att inte bli hjälkramad av etablissemanget, att kunna fortsätta liksom, ja, behålla sin underground-position.
Det är lite konstigt att whina så mycket över att provokationen är en provokation.
Att
den lyckas. Ja, det är väl det som är grejen. Liksom, eller?
Ja, men precis. Så därför tänker jag att vi diskuterar inte själva texterna. Eller, utan kanske mer fenomenet.
Ja,
då, att det är något man har i sig av vana. Att det är den äldre generationen som står och säger så här: vad är det här för långhåriga drumlar från Liverpool? Det ska vi inte ha. Men att det ändå skett liksom... Det kanske inte har skett nu heller. Men det är liksom, man måste inte tillhöra en viss generation för att bli provocerad. Och det känns, jag tycker det känns lite spännande att provokationer kan liksom slå fram och tillbaks på ett mer intressant sätt nu. Att det inte är lika liksom, endimensionellt. Att det alltid är liksom de unga som provocerar de äldre. Men jag tycker det finns...
Men hur gammal är han?
Han är ju inte supermycket äldre. Han är 32. Han är född 83. Så att det är ändå, han egentligen tillhör han kanske samma generation. Det är så, ja. Jag vet inte riktigt. Men det är liksom, det jag tycker är liksom lite läskigt med det, om man ska säga någonting, är att det känns som att det redan är så goda vindar för konservatismen. Nu menar jag inte så här att det är liksom de som klagar på Twitter, att det är deras fel, men att de kanske är en del av en anda som finns just nu. Som liksom går ända från liksom SD, vårt liksom riktiga konservativa parti, underbara och älskade av alla, sånt himla flyt just nu och haft det ganska länge, i alla fall när det kommer till att få röster. KD, denna torra lilla larv som nu har förpuppats och liksom blivit en fjäril. Enligt känd naturlag kan det ju aldrig vara coolt att gilla KD, men jag tror aldrig det har varit så lite ocoolt att gilla KD som det är nu. Alltså på länge i alla fall. Sara Skyttedal, hon vill inte ha hit så himla mycket blattar. Det är en tjej med skinn på näsan, tycker folk. Ebba Busch Thor tycker att tjejer som tar emot kondomer på sexualundervisningen i skolan är horor. Krut i den tjejen, tycker folk. Alltså att det går att säga sådana saker på ett annat sätt idag. Som får mig att bara känna sig att det kanske är glada dagar för konservativismen.
Ja, alltså jag vet inte, för jag tycker det här är så himla tydlig... liksom att det är så himla tydligt en feministisk kampanj på något sätt. Jag tror att de grupperna som inte vill att han ska uppträda på Emmaboda har liksom feministiska skäl. Och det känns som en väldigt, väldigt, väldigt lång tradition som går tillbaka till att man kanske är... alltså man kanske är porrmotståndare,
ja,
man kanske är motståndare mot en porrklubb. Man är liksom, och jag menar på 1800-talet, att de anklagades för att vara kanske sexfientliga. Alltså det känns snarare som en väldigt, väldigt, väldigt gammal konflikt som handlar om att feminister tycker inte att man ska, liksom till exempel... alltså att kultur, liksom sexistisk kultur eller sexistiska skämt eller den typen av kulturuttryck, alltså att man vill liksom föra kritik mot det, och motståndarsidan säger då att feminister inte förstår skämt och hatar humor och
exakt,
inte kan vara roliga, och att de vill förbjuda, liksom inskränka yttrandefriheten utifrån, och de kallar sig för moralister eller har gjort sen 1800-talet.
Och det är ju en missuppfattning egentligen, för att det grundar ju sig att de har en väldigt radikal systemkritik, de här feministerna.
Ja, precis.
Fast när man diskuterar frågor inom systemet så liksom hamnar de på samma sida som de konservativa i en del frågor.
Ja, i en del frågor.
Ja, jag tänkte till exempel, jag tycker liksom Lady Damer, som är en bloggare och twittrare och samhällstänkare, får man säga, är väldigt intressant. Liksom, dels för att dels hon beskriver sig då som postpatriarkal, feministfitta, nevrotisk, rabiat, häxa, arrogant, attention whore. Och jag tycker det är något med den här, liksom, ska man kalla det, postmoderna liksom, idédebatten, där det är svårt att säga om det är en feministisk tänkare eller ett feministiskt konstverk. För att på samma sätt som komiker kanske förbehåller sig rätten att liksom ta ut svängarna, så gör hon också det på ett sätt som en liksom vanlig politiker inte skulle göra. Hon kan säga så att alla män är vidriga.
Ja, visst.
Och det tycker jag liksom hon har rätt att säga. Liksom,
ja, visst,
för att, just för att det är den här glidningen mellan, är det konstverk eller är det liksom hennes faktiska mening?
Ja, men det är ju också liksom, hon har ju inget så här förtroende, eller vad ska man säga, hon har väl sin rätt att försöka radikalisera en debatt med olika
det är helt tillåtet. Ja. Men hon twittrar i alla fall så här: hur många barn per år är det som våldtas av manliga pedofiler egentligen? Lite väl många, va? Bör män få jobba bland barn alls? Det är ju ändå, det är starkt ändå att vara emot manliga förskolelärare. Den 13 mars skrev hon ett blogginlägg där hon argumenterade för att kvinnor är bättre föräldrar än män. Såklart så handlar det inte om biologi, skrev hon. Det fattar ju vem som helst. Jag vet inte varför. Det är så himla såklart. Men visst, även om man köper att det är inlärda könsroller som gör att kvinnor är mycket bättre föräldrar inom det här patriarkala systemet då, så är det ju ändå liksom, man landar ju under en konservativ position när man säger att kvinnor är bättre föräldrar och man bör ifrågasätta om män verkligen ska arbeta med barn. Och det är väl då man ska komma ihåg att det är liksom systemkritik hon sysslar med och inte... Men det blir ju ändå någonting när man liksom diskuterar inom systemet att så mycket av vänstern hamnar liksom på samma position som de konservativa i fråga efter fråga som framförallt rör moral då. Eller liksom frågor om kultur inom den postkoloniala vänstern. Så vill man liksom inte kritisera kultur utifrån en västerländsk position, så drar man sig från att kritisera religioner också. Och då hamnar man liksom där hemma Lindqvist hamnade efter Charlie Hebdo. Han skrev så här: världen vill inte bli som lilla Sverige. Superkonservativa gubbstrutten Herma Lindqvist, som kanske skriver på Estelles biografi just nu.
Han är inte så lång.
Han är på andra bandet.
Han är, ja, precis.
Estelle har just fått en syster.
Kusin.
Kusin är det, ja. Vad dum jag är.
Och så opåläst.
Så himla opåläst. men det är liksom ändå intressant att han och den postkoloniala vänstern kan hamna på samma sida. Som jag liksom ändå tror har att göra med att det är ganska goda dagar för att ha en konservativ hållning. Jag tycker man märker det i många. Alltså försvarsfrågan, varför den är så himla populär. Nationsgränser inom utrikespolitik, det är liksom, det är högsta mode på något sätt. Så jag bara känner, man måste förhålla sig till det på något sätt. Antingen bara acceptera det som någon hegeliansk världsvind, att nu är vi inne i en sån period av konservativt tänkande. Eller liksom kanske aktivt motarbeta den på något sätt. Jag vet liksom inte riktigt hur man... För att samtidigt, det är ju... Mr. Cool är ju... Det är ju också liksom problematiska texter såklart. Om man ändå ska köpa idén om tolkningsföreträde lite, så de grupper han kränker, om de blir kränkta... Ja, det är lite hur man förhåller sig till det. Men jag bara känner att jag orkar inte liksom ge efter för mer konservativa värderingar nu. Så jag är liksom pro Mr. Cool efter moget övervägande.
Jag förstod det.
Ja,
men, jag kan
ja, efter jag sagt
att jag bokat honom. Nej, jag, precis. Efter
ja, men det spelar såklart från... också in kanske. Jag vet inte.
Ja, nej, det är klart att... Nej, men alltså, det är ju liksom... alltså, det som... Det är klart att man kan säga så, typ att alla de här är... att på vissa sätt så strålas det ihop, så här, det konservativa. Till exempel, man kan säga så här, det vet jag exempel att det var ett fall så här, på 90-talet i Norge, så här, att det är så här porrblockader till exempel mot porrklubbar då.
Ja.
Och då är det liksom, norska feminister gör de blockaderna tillsammans med kristna, liksom kristna typ frikyrkliga grupper i Norge som är mot de här porrklubbarna av moraliska skäl, och feministerna då är mot dem av kvinnoförtryckande skäl liksom. Men att man då liksom så här, samarbetade då i Norge på 90-talet till exempel kring vissa sådana frågor då. Och för det finns ju sådana där beröringspunkter, men samtidigt måste jag säga att jag upplever ändå att, alltså jag upplever så att det finns ett starkt uppsving för så här, en typ av moralism som är så här, att det handlar väldigt, alltså det som jag tycker är deprimerande, det är att man sysslar mycket med så här privat moral, att det handlar så mycket om så här, vad olika individer får säga eller tycka, så ja, det ja. Är ett slags enormt så här, liksom, det är väl det man kallar för moral istället för, och det är det som är konservativt ju, att säga så här, det handlar om att du ska sitta hemma och ha olika värderingar, grejen är så här, det är liksom skitsamma vad folk, eller det är inte skitsamma, men det är typ skitsamma nästan, alltså det viktiga är ju typ så här, hur fördelar man ekonomi? Alltså när det gäller så här kvinnor och män till exempel, då tänker jag så här, det spelar ingen roll om man sitter hemma och är antisexist så här, i Saudiarabien till exempel. Om en saudiarabisk man sitter där och aldrig säger hora och du vet så här, det spelar ingen roll. det är ett system man kan ändra då liksom. Och då precis. I Sverige skulle man kanske kunna försöka öka ekonomiska fördelningen och göra lite olika saker och ha liksom, på olika sätt. Det är liksom, eller rasism tycker jag också så här, det spelar inte så stor roll att om enskilda människor så här, inte har fördomar. Det som spelar roll är liksom att man har tagit så jävla mycket resurser och förflyttat från de lägst prioriterade grupperna så att de istället sitter på ett gäng miljonärer och då, alltså det är ju viktigare än så här, huruvida liksom en idiot på Södermalm har suttit och lärt sig liksom en massa termer liksom.
Jo, men absolut, men det är klart, men frågan är ju kanske då hur mycket man tror på kraften att förändra ett system inifrån. För det går ju liksom också att göra. Man kan ju, alltså förr var det en fråga, ska böga för adoptera eller ta barnen skada av det? Alltså som skulle då kunna likna Lady Damers, ta barnen skada av att vara med sina pappor liksom. Men att man kan som samhälle bara bestämma så här, den inställningen ska vi ändra på. Och så tillåter man det och så skitsamma om det var jobbigare för barnen. Det kanske var, det kanske inte var, men det blir liksom lättare med tiden. Alltså att den tanken kanske man inte helt ska blunda för heller. Att liksom förändra ett system inifrån.
Nej, absolut. Och det,
för mycket talar ju för att vi ska leva i det här systemet utan att lägga liksom någon sordin på stämningen.
Precis, men sen så tror jag också en sån sak, jag känner inte till henne alls, men jag tror typ att så här, i en debatt, man debatterar, man slänger ut ett radikalt förslag, så här, inga män i förskolan, då är syftet också att säga okej, nu förväcker vi en diskussion, folk kan formulera sina motargument. Bla bla bla, jo, vad lite, som är en samhällsdebatt liksom, så här, man kanske säger något på ett jävligt slängigt sätt liksom. Och det kan jag på ett sätt tycka är lite roligare än att alla ska sitta och säga så här, jättegenomtänkta präktiga vettigheter hela tiden liksom. Ja, men det är liksom lite roligare, men det är klart att det är också en liksom helt out-grej.
Ja, men det är ju ett av konstens redskap också. Att få uppfinna en persona. Hon är ju inte död. Alltså Lady Damer är ju en persona på samma sätt som Mr. Cool än. Och då har man liksom rätt att säga saker. Och man får inte ha en liksom platt kultursyn där all kultur måste vara liksom aktivism för den bästa saken. För att det tror jag varken Mr. Cool eller Lady Damer är egentligen. För jag tror inte alls det hjälper manliga förskollärare som redan har det svårt med misstänksamma blickar och kanske att man gör ett jävla omanligt jobb. Alltså det hjälper verkligen inte dem och det hjälper liksom inte det patriarkala systemet att bli bättre. Och det gör ju inte Mr. Cool heller, men man får liksom skilja på konstverk och konstnär på något sätt.
Ja, precis. Samtidigt så kan jag känna att man blir så jävla trött. Alltså jag kan faktiskt känna mig lite uttråkad av den där typen av också.
Ja.
Extremt så här uppskruvade diskussion. Men det kanske handlar om att det är så jävla många som måste yttra sig. Alltså alla, för att det ska bli någon som ska bry sig, måste man ta i så in i helvete. Och till slut så är det liksom som att alla bara gör det.
Men
och
då är det liksom,
det kanske är det är liksom det blir så extremt jävla yxigt. Nu säger jag mot mig själv. Nej, mot jag sa innan. Nej, men det är liksom kanske något ointressant.
Det är det problemet jag tycker det finns med provokation. Att det finns en paradox inbyggd, att det är en återvändsgränd helt enkelt. För till slut så sitter man där som någon så här norska dödsmetallare och liksom, vad ska vi göra nu? Vi måste döda någon. Nu har vi bränt en kyrka. Vad är nästa steg? Och till slut så har man ju bara att ta livet av sig kvar liksom.
Alltså, precis, eller ta livet av en kompis, det var väl det de gjorde?
Ja, precis.
De tog livet av en.
Eller så gör man liksom som den piloten i Anderna, eller som Breivik. Alltså liksom, när är det färdigprovocerat? Alltså att det finns ju, man vet ju att det finns en gräns till slut. Och den, ja, jag vet inte, men det tycker jag är ett problem med provokation. Att man kan bara pressa det åt ett håll. Nästa skiva Mr. Cool släpper måste ju vara liksom antingen värre eller radikalt annorlunda. Att han gör något annat.
Ska han göra någon sån tolkning av visor? Tror man skulle kunna göra nyinspelning av Lisa Ekdals den här.
Det är det enda övergreppet på Lisa Ekdal jag skulle tolerera.
Göra liksom bara en helt cover skiva på den här
på hennes första skiva, kanske
skiva.
Fötterna i gräset. Kanske, vem vet.
Vem vet.
Det hade varit fint med det fina trumpetsolot som inledde.
Just det. Jag hörde en nyhet på Rapport i veckan som gjorde mig livrädd.
Jaha.
Inställningen till alkohol hos äldre kvinnor har förändrats radikalt. För äldre kvinnor dricker hela 20 gånger mer alkohol idag jämfört med för 40 år sedan.
Vi brukar ibland lite skämtsamt säga att 70 är det nya 20. Man vill ut och resa, man vill göra en massa andra grejer. Och i linje med detta så kanske det också är då att man kanske också dricker mer alkohol.
Oj, man blir nyfiken. Hur lite drack folk förr? Eller hur alkade är folk idag?
Jag tyckte bara att det var som var så jävla obehagligt var att den här forskaren på Göteborgs universitet har kommit fram till att 70 är det nya 20. Ja. Alltså det är ett sånt jävla skräckscenario, känner jag, som den här forskaren då från Göteborgs universitet målar upp. Ja. Nämligen att man kommer få en ny sån period som man hade som 20-åring igen när man är 70.
För jag hade uppskattat jättemycket om 70 kunde vara det nya 30 kanske.
Eller
i alla fall.
Hur? Eller
en behaglig ålder.
Men 20 är ju liksom den värsta perioden i ens liv.
Det är inte den bästa i alla fall.
Men också det här att det ska finnas ett nytt krav för att man ska vilja åka ut och resa. En gång till ska det finnas en sån sjukhet så att man då ska typ leva livet.
Och inte bo på ett bekvämt hotell.
Om man är liksom totalt inkapabel till att leva livet eller överhuvudtaget leva när man är 20.
Ja.
Jag tänker liksom att det mest kännetecknande för att vara 20, det är att man har fruktansvärt dåligt självförtroende som är berättigat. Alltså man har ett sånt självförtroende, dåligt självförtroende som är baserat på fakta.
Ja.
Som en sån djup, sann magkänsla.
Exakt, det är så många påminnelser om det.
Man har ju inte gjort någonting när man är 20, så man kan ingenting. Man är dum, man har ingen livserfarenhet. Allt man försöker göra, gör man dåligt. För att man är sämst, och man känner det också i varenda cell av sin kropp.
Förutom liksom på ett sätt, att ens ambitionsnivå går inte ner och anpassar sig till en liksom normal nivå. Det är då man får för sig skriva en generationsroman.
Absolut.
Berätta allt man vet om livet, uttala sig om en bok man kanske inte ens har läst, och så vidare.
Man ska liksom åka själv till en stuga och skriva något som är så dåligt så att liksom, och så vet man ju också att det är så dåligt.
Ja. Precis.
Och en annan grej som är väldigt karaktäristisk för 20 är att man är utfattig. Alltså kombinationen att ha så här otroligt låg självkänsla med då att man lever som en jävla råtta. Liksom. Man letar så här fimpa på gatan. Man liksom står och försöker tigga sistan av folk på en sån iskall parkering utanför ett jobb. Tillfälligt jobbar någon som telefonförsäljare som man bara kommer jobba på en dag för att man klarar inte det. Man håller på med sin generationsroman.
Ja, man blir glad när man hittar en liksom lämnad öl på krogen.
Jätteglad. Man är olyckligt kär i någon sån lokalkänd poetry slam poet som man har så här destruktivt sex med på oregelbunden basis. Man får en ätstörning. Man kanske försöker ta sig samman och läsa på universitetet, men man fattar inte. Så här, vad är en metod? De tappar den där. Så här, vad är en teori? Sitter man och tänker.
Mm.
Man ska försöka då liksom, man klarar inte så här, skriva en B-uppsats. För man är för dum. Man är inget med. Man får hoppa av.
Yep.
Man försöker åka ut och resa. Men man har så lite pengar så att man liksom är så här utfattig. Det är på någon jävla paradisstrand. Man lyckas kanske bara ha råd med biljetten dit. Ligger bara någon sån äcklig liksom backpacker. Den sämsta typen av så här kackelaxställe. Och man ligger där djupt olycklig. För man har kanske hört då att den här lokalkända poetry slam-profilen har blivit ihop med en sån 17-årig improvisationsjazzsångerska när man är borta. Man känner att man är over the hill för att man inte längre är tonåring. Och man har rätt när man känner att man är over the hill.
Mm.
För det finns, man har ju fyllt 20 och man förstår liksom, man förstår att det finns så många manliga författare som man aldrig mer kommer kunna linka med. Bara för att man har fyllt 20. och man känner sånt oändligt vemod för det.
Nu inför, tappade du mig på igenkänningen.
Men man tänker på allt det BDSM-sex med olika etablerade skribenter som kommer på sådana författarbesök på hans folkhögskola som man aldrig mer kommer kunna ha.
Mm.
Och det blir liksom en sånt jävla vemod att tänka på det. Det blir liksom livets förgänglighet.
Men då kanske vi förstör våra, för våra yngre lyssnare nu när vi säger att det här kommer tillbaks. Om 50 år så är det du och väninnorna som upplever detta underbara igen.
Nej, men jag menar att man känner att man är over the hill igen när man är 70.
Ja, men jag menar det, att då kanske man tar en kurs på universitetet och sitter där en gång till.
Och då fattar man inte när man är 70 för att man, ens hjärna börjar liksom degenereras på grund av ålder. Så det blir igen så att man ska sitta där och bara,
vad är det? Vad fan? Syfte?
Exakt. Läraren lämnar tillbaka, kastar tillbaka och säger så här, det finns inget syfte. Man bara, vad är syfte?
Förlåt, jag är 20 igen.
Jag är 20. Jag har haft problemformuleringen, det ska handla om film i min B-uppsats.
Men går man också ut och dricker en sån kartong tetravin efter tentan då för att komma upp i de här 20 enheterna 20 gångerna mer?
Det var det jag skulle komma fram till också, hur det är att vara 20. Och det är att man kanske försöker ta droger, men man kan inte ta droger. För att man kan inte dosera. För att man är ovan vid allting. Och att man har en kropp som inte tål någonting. Man tar ett blås på en joint, får ett delirium. Man dricker 2 tequila, hamnar i koma. Får alkoholförgiftning, måste magpumpas. Man dricker 3 öl och får en alkoholutlöst psykos.
Man har ju egentligen en så här spädbarnskropp som bara är liksom för vuxen.
Någon måste ringa ens föräldrar. Man har varit på ett krog. Man är så jävla ren. Så att allting bara knockar en så jävla hårt.
Det är som när Per Holknekt ligger med Lisa Ekdahl. Det är samma sorts övergrepp mot kroppen. Den vackra, rena kroppen.
Väldigt vacker liknelse.
Mm.
Ja, men det här var en utvikning från den här nyheten då, att det har blivit så att kvinnor börjar dricka lite mera. Det är mycket mer, exakt. Det är ju egentligen då det positiva i den här nyheten. Om det nu kommer bli så att vara 70, att det blir som att vara 20 igen. Mm. Men att det också finns en liten ljusning, nämligen att de har börjat dricka, man i alla fall får vara lite full. För allting är ändå lite mer uthärdligt när man är full. Men det konstiga är att Rapport liksom bara vinklades som ett slags problem, det här att 70-åringar dricker mer. De intervjuade till exempel den gamla nattklubbsdrottningen Alexandra Charles. Hon är ordförande nu i en förening eller en klubb för lite så här raffiga äldre kvinnor. Och den heter så här 1,6-miljonersklubben.
För att de är så många?
Nej, för att de som är med där har legat med 1,6 miljoner män.
Det är så många glas vin de tycker det är rimligt.
1,6 miljoner ska man ner för att det är så många glas de tycker det är rimligt att dricka i veckan.
Det är verkligen en kvinnofälla.
1,6 miljoner män är så många män de låg med bara förra året. Ja, men det är som klubb för såna Monica Gunne och Amelia Dahl.
Vilken referensfest det är. När kommer Kai Bond?
1,6 miljoner är så många foster de har aborterat.
Som bara Jessica Sandén aborterat efter klimakteriet.
Det är en sån klubb. Nej, så går jag bara. Det är en sån klubb för kvinnor som fortsätter leva att de inte vill bara bli tråkiga för att de har blivit gamla.
Det växer ingen mossa på rullande stenar.
Nej, precis. Nej. Men ändå så sa Alexandra Charles så här i Rapport att hon var negativ till det här att kvinnor dricker mer. Hon sa så här.
Jag är väldigt rädd för det jag ser, nämligen att så många kvinnor dricker för mycket och att man gör det kontinuerligt.
Nej, men jag bara fattar inte riktigt vad problemet är med att 70-åriga kvinnor dricker.
Nej.
För att liksom man tänker så, vad är problemet med alkohol? Det är så här, ens inre organ kan skadas på lång sikt, men det spelar inte så stor roll kanske.
Nej, om de drack 20 gånger mindre när de var unga, har de ju en kvot, känns det som.
Ja, just det.
Och ta av.
som man ju vet.
För så funkar
det. För så funkar kroppen. Det är därför man kan röka så otroligt mycket cigaretter när man är gammal. Om man inte har rökt.
Just det.
Under hela slut.
Jag tror ändå lite det så. Man har ett antal cigaretter man kan röka innan.
Är det man får lungcancer?
Ja, men borde det inte vara så?
Men är det inte hela tiden såna historier? En som tog ett blås för lungcancer.
Jag vet, och så är det någon som dött av passiv rökning.
Och så just det. Och så Churchill drack och rökte varje dag. Och levde blev det samlev.
58 år gammal. Blev såg inte ut Churchill som 30. Nej, jag vet inte hur gammal han blev. Han kanske blev 100.
Det var så att säga. Men jag menar också så här, vad då ett annat problem om man dricker för mycket är att man kanske får problem med minnet. Vem bryr sig, man är 70, man har ändå problem med minnet. Man dricker för mycket så kan man få problem att sköta sitt jobb. Du är 70, du har inget jobb.
Just det.
Vill jag säga till 70-åriga tanter, du behöver ju inte göra någonting som du inte också kan göra exakt lika bra när du är full. Eller hur? Typ titta på Antikrundan, umgås med din katt. Liksom...
lalla runt.
Att umgås med en katt full, det är kanske för första gången det kommer vara kul att umgås med en katt. Nej, men jag vet inte, jag tycker det var ett konstigt skop av rapport att det är så här, hjälp, gamla tanter har kul. Nej, dra i handbromsen.
Det låter också lite festligt tycker jag.
Varför inte?
Ja, det här var veckans avsnitt av Lilla Drevet. Vad roligt att ni lyssnade. Det är alltså en podcast som görs i samarbete med Aftonbladet Kultur. Och vi som gjorde den var jag, K. Svensson, Liv Strömqvist och Moa Lundqvist. Vill du säga något innan vi slutar?
Ha det så bra.
Ja, ha det så
trevlig
bra.
Trevlig helg.